Från Lukas evangeliets 13:e kapitel med början i vers 10. En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogsföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, han sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare! Finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket, de gladde sig över allt det underbara som han gjorde. I dagens predikan vill jag stanna vid 3 hållplatser: helandet, demonerna och hyckleriet. Där ska vi stanna idag. Vi väntar lite med demonerna. Det är ju lätt, vi börjar med helandet. Det är ju lätt att hoppa över miraklet när man läser en sån här historia. Tänk till exempel på när Petrus går på vatten. Hur många gånger har man inte hört predikningar om att han ser de här vågorna och så sjunker han? Men det är ju inte det märkvärdiga med den texten, att en dödlig man sjunker på sjön. Utan det märkvärdiga med texten är ju att han först går på vatten. Eller hur? Det är lätt att liksom spola över det, för vi har hört det så många gånger så vi fattar inte riktigt hur anmärkningsvärt det är. Och detsamma gäller ju en sån här text. Vi kan snabbt dyka i hyckleriet eller kanske i diverse förklaringsmodeller kring var lidandet kommer ifrån. Men epicentrum i den här berättelsen har med en lidande människa och hennes nya liv att göra. Lukas uttrycker sig ju extremt fåordigt, måste man säga. Jesus kallar fram henne, tilltalar henne och han lägger sina händer på henne. Och det får till följd att hon rätar på ryggen och prisar Gud. Det är vad det här beskriver. Det är en berättelse om Guds ingripande. Det är en berättelse om hur Guds kraft ställer de gängse naturlagarna på ända. Det är ju det vi kallar för ett under. Gud handlar utanför det som vi är vana vid. Notera i den här berättelsen att det inte är kvinnan som agerar. Jesus är i synagogan på sabbaten, vilket han ju ofta är. Och han läser förmodligen bibeltexten och så är det han som liksom lägger ut den eller predikar över den. Och sen ser han den här kvinnan och är den som tilltalar henne. Ibland kan man höra, inte minst i lite frikyrkliga sammanhang, att det finns någon slags mallar för hur Gud griper in. I själva verket, när vi läser evangelierna, ser det olika ut hela tiden. Predikanter kan till och med stå och säga dumheter som: "Gud gör ingenting som inte är ett svar på bön." Då har man ju inte läst skapelseberättelsen. Gud skapar hela världen utan att någon ber. Eller hur? När människan kommer in i bilden så är allt redan klart. Jag vet inte om du har tänkt på det. När människan kommer in i bilden så är precis hela tillvaron på plats. Och det första som händer, den första heldagen i människans liv, är en dag av vila. Det är lite tillnyktrande för oss som tror att vi bär hela världen på våra axlar. Gud är inte beroende av människans böner eller tro. Det finns något slags samspel här som inte är alldeles lättfångat. Det spelar roll att vi ber. Det spelar roll att vi tror. Är ni med? Men Gud sitter inte i klistret. Kvinnan finns med i gudstjänsten. Hon blir sedd av Jesus och så blir hon vidrörd av hans kraft. Och det är så lågmält berättat att man blir nyfiken och lite undrande. Vad är det här för en kvinna? Hur har hennes liv sett ut fram till dess? Och hur upplevdes det här ingripandet? Hon är krokryggig, säger texten, och hon har plågats länge. Ibland roar jag mig, min fru hon flinar lite åt mig när hon ser vad jag gör när vi är och fika någonstans på stan. Jag kan inte låta bli att betrakta folk. Jag är ganska nyfiken av mig, tycker om att tjuvlyssna lite. Försöka förstå vilka de här människorna är. Vad har de varit med om? Och då kan man ana någon liten dramatisk livshistoria. Inte så att man liksom, ni fattar, jag lägger mig inte i det. Jag bara tycker det är spännande att gissa lite. Då kommer ingen att våga gå in på ett café där jag sitter. Vad har de varit med om? Ibland kanske det är en rullstol. Ett lite slitet yttre. Skärsår på armarna. Och jag kan inte låta bli att fundera, vad är det för livsöde? Notera att Jesus såg den här kvinnan. Det här står faktiskt gång på gång i evangelierna. Hur han ser människor. Han tittar inte bara, utan han ser. Jag tar två exempel. I Matteus 9, när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Ser du vad han gör? Det är inte som att han går runt med någon slags överskott av medlidande på det sättet och så försöker han kanalisera det, utan det börjar lite tvärtom. Han ser och så rör det med något i Jesus. Eller Lukas 19, när han kom närmare och såg staden som är Jerusalem, så började han gråta över den. Jesus ser och det hände någonting med honom då. Och det är som att det finns någon slags viskning med en inneboende kallelse i det här. Se, titta inte bara, utan se. Låt dig beröras och tala med Jesus om det du ser. Tänk om det är så att han ser samma sak. När du möter människor som inte nödvändigtvis måste vara så lidande. Det kanske inte är en kutryggig kvinna som har lidit i 18 år. Men vad är det du möter i din vardag? Tala med Jesus om det. Kanske ni skulle kunna utbyta lite dialog om att båda har sett samma sak. Okej, nu kommer vi till demonerna. Jag tänker att det går att gå i minst två diken här. Antingen påstår vi att Bibelns människor är vidskepliga och att de skyller demonerna för alla möjliga ganska naturliga sjukdomsförlopp. Och så liksom fnyser vi lite åt texterna. Det är ett sätt. Det är ganska vanligt. Eller också går vi andra diket och överläser de här bibeltexterna och börjar tro att det alltid handlar om demoner och andemakter så fort det skiter sig i livet. Och jag tror att inget av det riktigt blir bra. Man ska inte läsa in i dagens text att alla sjukdomar har demoniskt ursprung. Däremot är det som att vi får någon slags möjlighet, vi som är stöpta i en väldigt inomvärldslig kultur, där allt har naturliga förklaringar och inget övernaturligt finns. Då menar inte jag att vi som sitter här inne tänker så. Men vi lever ju i en kultur som är extremt sluten. Eller hur? Det finns alltid naturliga förklaringar till allt. Tänk om vi här då liksom får möjligheten att dras in i vad Jesus påstår att han har kommit för att göra. Djupast, säger Jesus, handlar hans uppdrag om att kasta omkull ondskan. Ni vet så småningom när Jesus drar sig mot Jerusalem för att liksom inleda den här passionsdramat, så talar han om att nu har tiden kommit, nu ska denna världens härskare kastas ut. Det är hans djupa ärende. Djupast handlar Jesu uppdrag om just precis det. Så vad är det vi ska höra här nu då? Det finns en ganska nyutkommen bok av Patrik Hagman som finns här i regionen. Han skrev en bok just om Lukas evangeliet som kom för något år sedan som heter Riket inom räckhåll. Där säger han så här, att somliga av människans utmaningar är sammankopplade inte bara med varandra utan även med det djupskikt i tillvaron där en kamp pågår mellan ont och gott. Det här är ju liksom inte ett sätt för oss att rita någon exakt karta. Okej, hur ser det här ut då? Vi får ju faktiskt ganska otillräckliga liksom, förklaringsmodeller i Bibeln för varför-frågan. Ni vet, den där som alla lidande människor ställer sig. Varför händer detta mig? Och så är det som att det här glider oss ur händerna när vi läser Bibeln. Vi får inte riktigt svar på det. Likaväl som vi inte riktigt får svar på fullständigt vad det är som leder fram till Jesus på ett kors. Vem är det som sänder det där? Vem är det som initierar det? Är det ledarna i Jerusalem? Ja, på ett sätt. Är det bestämt före världens skapelse? Ja, det påstår Nya testamentet. Är det Judas som är med i det där? Ja, på något sätt. Det glider oss lite ur händerna. Däremot är Bibeln otroligt intresserad av vad det här leder till. Vad kommer ut ur den där dramat, den där helgen i Jerusalem? Och detsamma, på något sätt gäller detsamma våra egna fighter. Vad kommer det här ifrån? Ja, det är inte alldeles självklart alltid. Ibland är lidande obegripligt. Det finns en bok på engelska som faktiskt kommer på svenska nu. Som heter typ så här, Everything happens for a reason and other lies I used to believe. Ungefär så heter den. Av Kate Bowler. Hon kommer hit till Linköping i november på höstmötet, eller oktober. Kort sagt verkar Jesus mena att allt som plågar människan, personliga lidanden, fattigdom, våld, strukturell orättvisa, allt det där som är närvarande också i vår tid, vittnar djupast sett om den kosmiska kamp han kom för att föra mot ondskan. Det finns något slags element här som inte liksom går att förklara med alla inomvärldsliga liksom snusförnuftiga liksom samband. Satan som nämns i den här texten betyder motståndaren. Och det är självklart för Jesus att den där Satan i någon mening är aktiv i allt det som gör människans tillvaro outhärdlig. Hör vad jag inte säger då. Då säger inte jag att du som sliter med din personliga situation just nu nödvändigtvis gör det för att demonerna är ofärde. Men på ett lite, när vi backar liksom och tittar på tillvaron i ett mycket vidare perspektiv, så är det ändå så att denne Satan är verksam och måste besegras. Det, menar Jesus, sker inte, eller det anar vi här, sker inte för att den här kvinnan blir fri från sin sjukdom. För det krävs en insats som världen aldrig har skådat och som går djupare än vad någon skapad varelse någonsin kunnat föreställa sig. Jesus botar den här kvinnan, men det är här som han går till rätta med Satans härjningar på djupet. Vi sa att man kallar det för ett under när lagarna ställs åt sidan. Ibland säger ju Bibeln att Jesus gör ett tecken. Vad betyder det? Ett tecken på vad? Ett tecken på att en dag så kommer motståndarens, Satans grepp att brytas över allt i tillvaron. Här är tecknet på att en dag blir det så. Snart i Lukas berättelse så ska det där djupgående botemedlet liksom sjösättas. Tills det sker så botar Jesus en kutrygg kvinna som har lidit i 18 år. Nu måste vi också säga något om synagogsföreståndaren. hyckleriet. Det verkar inte finnas någonting i evangelieberättelserna som provocerar Jesus så mycket som hyckleriet. På grekiska heter det hypokrites. Det är därifrån vi har fått ordet hypocrite. Hycklare på engelska. Det betyder ordagrant skådespelare. Tänk dig då inte Dramaten eller en deckare på tv, utan mer grekiska dramer i antiken där man har en mask för ansiktet. Hyckleriet handlar dels om att framstå som bättre än man är. Det är det här skådespeleriet kommer in. Ni vet när Jesus pratar om, liksom, talar till fariseerna i de här veropen. Om du ska läsa en riktig rysare ikväll så ska du bläddra fram till Matteus 23. Jesus är aldrig så arg som han är där. Han är fruktansvärd i sin dom över fariseerna. Och han säger att de är som vitmålade gravar. De är snygga på utsidan men fulla av döda ben. Här har du det här skådespeleriet. Det är inte viktigt att man ber. Det viktiga är att det verkar som att man ber. Det är inte viktigt att man är generös. Det viktiga är att folk tror att man är generös. Det är inte viktigt att på djupet bry sig om folk. Bara man odlar imagen av att bry sig om folk. I vår tid kanske tydligast uttryckt på sociala medier. Inte så noga om man förändrar världen, bara det ser ut så. Man tycker rätt grejer, man gillar rätt grejer, man pushar rätt saker, man, ni vet så här. Inte säkert jag blev generösare, inte säkert jag blev varmare, inte säkert jag blev mer lik Jesus. Det bara verkar så. Så dels skådespeleriet. Att man verkar bättre, eller man vill framstå som bättre än man är. Och dels som de dubbla måttstockarna. Och här är det som om Jesus ropar, den här synagogsföreståndaren försöker liksom läsa lagen för Jesus. Och han ropar, det sitter ju inte ihop. Ni lever ju inte själva på det här rigida sättet. Ni lägger måttstockar på andra människor som ni inte håller själva. Det här säger han också till fariseerna. Och problemet för synagogsföreståndaren är att Jesus botar på sabbaten. Och så drar föreståndaren där i synagogan parallellen till arbete och menar att Jesus jobbar när han gör det där. Och då bryter han mot budet i Gamla testamentet. Han arbetar på vilodagen. Och så ger Jesus motargumentet om vad de själva gör på sabbaten. De löser sina djur för att ge dem vatten. Och så ställer han den här sjuka kvinnan bredvid, kutryggig sedan 18 år tillbaka. Och så säger han, ni knyter upp era djur och leder dem till brunnen. Jag har just knutit upp henne. Jag har löst hennes bundenhet. Och det skulle ni också ha gjort. Se vad ni gör med era djur. Här har ni en Abrahams dotter, säger Jesus. Paragrafryttarna, de riskerar hela tiden att missa människan. I en annan scen i evangelierna så är Jesus hos farisén Simon. Och en kvinna kommer in där och Simon fylls av så mycket förakt över henne. Och Jesus säger, ser du den här kvinnan? Och så är vi tillbaka på det här seendet. Det är en utmärkt fråga till alla oss som vill ta vår tro på allvar. Därför att alla som vill vara lite noga med sin tro behöver passa sig för fariseismens gift. Fariseerna var inga skurkar i någon slags Hollywood-mening. Det här är liksom människor som vill ta sin tro på allvar. För ett antal år sedan hade vi en predikoserie i Ryttargårdskyrkan som vi kallade Hycklare, huggormsyngel och andra EFK-are. Därför att de var inte så alldeles olika oss. De tror på Bibeln. De vill göra allvar av tron. De vill liksom höja ribban. De vill mena allvar med sin efterföljelse. Men i det så glömmer de bort en massa varma saker. Som att se folk. Rubriken idag är friheten i Kristus. Precis som du hörde inledningsvis. Och den här friheten i Kristus, den räcks till den här kvinnan med sin böjda rygg. och sitt ihopknutna liv. Och det där är väldigt goda nyheter för den som har bundits av olika saker. Jesus kommer med helande, med befrielse och med upprättelse. Du som binds av olika saker. Man ska vara försiktig med vad man lovar från en predikstol. Men sök dig nära Jesus. Han är något av en expert på knutar. Men den där friheten, den räcks också till synagogföreståndaren. Och till alla oss här inne med en dragning mot dömande och skådespel. Ironin i den här scenen, det är ju att den här religiösa fanatiken är betydligt mindre fri än den nyss botade kvinnan. Friheten i Kristus, den skulle han också kunna få smaka på om han bara inte vore så stängd. Slutligen, kristen frihet ska inte blandas ihop med någon slags postmodern individualism där vi bara gör det vi känner för. Det kan verkligen bli en ny bundenhet. Nej, det är som att det snarare handlar om att på allvar tala med Jesus om sin frihet och om sin bundenhet. När gjorde du det senast? När bjöd du in honom i ett samtal om vad som på djupet hotar din frihet? Kanske du också skulle bjuda in en annan samtalspartner i det. En vägledare eller en pastor. Där Herrens ande är, skriver Paulus, där är frihet. Och både den som har bundits likt den här kvinnan och den som har bundits likt synagogföreståndaren kan få smaka på Kristi frihet. Min erfarenhet är att han är oerhört intresserad av människans frihet. Han nästan liksom slåss för den. Ibland har jag beskrivit det som att han står som en... Det finns en bibeltext i Saltaren där det står att han har ställt våra fötter på en rymlig plats. Jag tycker så mycket om det uttrycket. Han har ställt våra fötter på en rymlig plats. Och så tänker jag mig att Jesus står ungefär som en sån här gammaldags trafikpolis i en gatkorsning, ni vet, så här, och stoppar alla möjliga fordon som håller på att ramma den i sidan därför att han slåss för människans frihet. Inte individualism, inte bara göra det jag känner för, men frihet på riktigt. Agne Nolander, han har skrivit någonstans i en av sina böcker, teolog inom EFS, ju mer bunden jag blir vid Jesus, desto friare blir jag i förhållande till allt annat. Vi ber tillsammans. Fader, Son och Helige Ande, tack för att du är här med allt du är och allt du har. Tack för mina vänner i Johanneskyrkan. Tack för den vandring som de är på. Som individer och som gemenskap. Herre, fortsätt ditt goda verk i deras liv. Och hjälp oss att se. Smörj våra ögon så att vi kan se dig. Vi kan se våra medmänniskor. Och så att vi får syn på oss själva. Led oss ut i din frihet. Beskydda oss från farisismen och dömandet. De dubbla måttstockarna. Skådespeleriet. Jag vill också be för den här inne som på ett alldeles särskilt sätt behöver uppleva din befrielse. På ett eller annat sätt är kontrollerad i sitt liv. kommer frihet. Ta allt större plats i våra liv. I Jesu namn. Amen.